i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Till mötets början knäpper vi våra händer i gemensam tack och bön. Vår kära himmelske Fader, allsmäktige, rättfärdige Gud. Idag tackar vi dig för denna vårlika sen vinterdag, då du låtit naturens sol skina, ge ljus och värma. Vi tackar dig, kära Fader, för bröder och systrar, för vår familj, där vi får känna kärlek och tillhörighet. Vi tackar för ditt rike, där vi får känna samma känsla av kärlek och tillhörighet. Där du har gett oss bröder och systrar som vandrar sida vid sida med oss. Vi ber så som din son lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter de oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelser, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Som ämne för min predikan tänkte jag läsa en av dagens texter. Den text som finns i den finska kyrkoordningens evangelietext för denna årgång. Vi finner den texten nedtecknad i Johannes evangeliets 12 kapitel, verserna 25-33. Och orden lyder lästa i Jesu namn som följer. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst ifrån himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det. Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Amen. Idag, denna söndag, är fastlagssöndagen. Det innebär att vi förbereder oss för den 40 dagar långa fastan som inleds på onsdag. Vi sjöng en psalm som handlade om att vandra mot Jerusalem. Och precis på samma sätt gjorde Jesus, hans lärjungar och många, många andra. Vandrade till Jerusalem för att fira Pesach, judarnas högtid. Men vi vet så väl vad som kommer att hända när fastan tar slut på påskaftonen. Vandringen till Jerusalem berättas det om i evangelierna. Hur människorna tog emot Jesus som en kung. Bröt palmkvistar för honom och ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Men ganska snart så påminner Jesus själv inte bara folket som var i hans närhet för att lyssna på honom, utan han påminner också sina egna lärjungar om det som skulle komma. Och det är det Jesus här i det vårt textstycke talar om sin död som han visste nu var nära. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Så inleddes vår text. Jag kan tänka mig att en del reagerade på dessa kraftiga ord. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som hatar sitt liv ska vinna evigt liv. Vad handlar dessa Jesu ord om? Det handlar om att vi sedan syndafallet bär med oss vårt eget kött och blod under vår vandring. Och det köttet och blodet får vi ständigt föra en kamp emot. För vårt kött och blod drar oss så ofta till denna värld. Men om vi istället ser på den helige anden som ett Guds barn har inom sig, så är det istället det vi får lägga vår tillit till. Att om vi vandrar med ett rent samvete, att vi förnekar vårt eget köttsliga och världsliga behov, så får vi ett evigt liv. Sedan kommer nästa del i vers 26. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Känner ni, bröder och systrar, att ni tjänar Herren? Är det inte oftast tvärtom, att det är Herren som tjänar oss? Jag kommer att tänka på hur Jesus på skärtorsdagskvällen, när han satt med sina lärjungar, satte sig ner för att tvätta deras fötter. Och Petrus försökte förhindra och säga att är det någon som ska tvätta någon annans fötter, så är det vi som ska tvätta dina fötter. Men Jesus sa då till honom: om inte jag tvättar dina fötter har du ingen gemenskap med mig. Men då tänker Petrus, som kanske många utav oss, att nu har jag begått ett fel och skulle behöva kanske visa min allra bästa sida. Och han ber då Jesus att tvätta då inte bara mina fötter, utan tvätta hela min kropp. Det Jesus då säger är en tröst för oss troende Guds barn idag. För Jesus svarar att den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. När man har fått bättringens nåd, kommit in i Guds rike genom Jesus Kristus, så behöver vi inte längre göra en helomvändelse, göra bättring. Utan vi får lägga bort det som fastnar under vandringen. Det damm och det smuts som finns på våra fötter, som ständigt fastnar. Vi får lägga bort våra synder. Det är det Jesus här påminner om. Men jag kommer också att tänka på när Jesus själv i Matteus evangeliet 25 kapitel talar om människosonens dom. Och ni minns säkert hur han säger att han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Detta är vårt mål i tron. Att vi en gång ska stå där på höger sida och få höra dessa ljuvliga ord. Men sen kommer den del som knyter an till vår text, där Jesus fortsätter och berättar om hur människor hade tjänat honom. Att när jag var hungrig gav ni mig att äta. När jag var törstig gav ni mig att dricka. När jag var naken gav ni mig kläder. När jag var hemlös tog ni hand om mig. När jag satt i fängelse besökte ni mig. Kära bröder och systrar, har ni tjänat Jesus och Gud på detta sätt? Gör detta att det kanske känns i samvetet att jag har misslyckats. Men Jesus slutar inte där, utan han beskriver vad som kommer att ske. Att de rättfärdiga i den situationen kommer att fråga: när var du hungrig och vi gav dig mat? När var du törstig och vi gav dig att dricka? Och så vidare. Och det är då Jesus påminner om kärleken. Den kärlek som verkar i Guds rike. Den kärlek som vi troende Guds barn känner till varandra. Den som gör att vi känner oss som bröder och systrar. Därför att det står här i vers 39: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Detta handlar alltså om den kärlek som verkar i Guds rike. Den verkar på så många sätt. Ofta så syns den. Om ni går ut i köket nu, ser både män och kvinnor som står där och arbetar för att vi ska få en behaglig paus efter denna predikan. Vi har tolkar som tolkar till andra språk. Vi har mötesvärdar som ser till att allt det praktiska fungerar. I morse var ni barn på söndagsskolor, där söndagsskollärare lärde er om bibelberättelser. Detta är Guds kärlek som verkar. Att vi inte gör Guds rikets arbete av tvång, utan av fri vilja under verkan av kärleken. Detta är att tjäna Jesus som han talade om i vår text. Och han säger också att där jag är kommer också min tjänare att vara. Jesus har lovat att han är med oss. Vi vet att han steg upp ifrån döden, sitter på Gudfaders högra sida. Men ändå så är han med oss också i denna stund. Inte bara i denna stund, utan överallt där två eller tre av hans barn träffas i hans namn, så finns han mitt ibland dem. Är inte det tryggt ändå? Du som kanske sitter och lyssnar via nätet, känner att orken inte finns eller möjligheten att åka på mötet. Du kanske är långt borta. Är det inte tryggt att när du träffar, när du har kontakt med någon annan troende, då är ni inte ensamma, utan Jesus är med er genom sin heliga ande. Och det är så ofta det sker i endrum, när två syndiga människor möts, diskuterar och ber om välsignelse, så är det som att himlen berör jorden. När en syndig människas syndabördor lyfts av och man får känna en frid och en glädje i hjärtat. Vidare säger Jesus i vår text: nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Återigen kommer jag att tänka på Jesus och händelserna kring påsken. När Jesus i Getsemane trädgård går ut i mörkret för att be. Han ber då under stora bördor som han känner ligger på hans axlar. Så vänder han sig till sin fader och säger: Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Här kommer, tänker jag, att Jesu båda persona kommer fram. Jesus som människa, som känner att han inte orkar bära bördan, att bägaren han har är alltför full. Men han visar också sin oerhörda kärlek och tillgivelse till Gud. Han visar på sin oerhörda kärlek till människan när han säger: inte som jag vill, utan som du vill, kära far. Detta, när vi fortsatte, om vi skulle ha fortsatt att läsa i 27 versen i vår text, så fortsätter Jesus också: nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Denna stund som Jesus såg framför sig när han skulle dö, det visste han att det var det enda möjliga vägen för människans räddning. Det står redan i 2 kapitlet i Bibeln. I 3 kapitlet, förlåt. När det första evangeliet förkunnas. Det är Gud själv som förkunnar det för den i syndfallna människan. Då talar han till människan och till guden, eller till ormen, och säger att jag ska, i 3:15, första Mosebok: jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Här gavs löftet för första gången på jorden. Löftet hade getts tidigare, redan när fadern och sonen, med Gud och Jesus, samtalade innan världens skapelse. Redan då gavs löftet. När Jesus, sonen, säger till sin fader: skapa du, så försonar jag. Men detta är första gången det sker på jorden. Att en gång ska den komma från kvinnan. En avkomma som ska trampa ormen, stjäla fienden, dödens makt ska krossas. Och det är det Jesus här hänvisar till. Att det är just denna stund jag har kommit för. Fader, förhärliga ditt namn. Jesu ödmjukhet inför sin uppgift. Han gör det för Guds ära. Sedan berättas vidare: då hördes en röst ifrån himlen: jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Så här har det alltid varit bland människor. Så är det än idag. Att när Gud talar genom helig ande, så förstår inte människan att ordet som förkunnas är från Gud. Utan de hör mycket annat. Men vi som Guds barn, som tror på den treenige guden, fadern, sonen och helige ande, vi förstår att dessa nedtecknade ord och predikade ord, det är skrivna av människan. Det är talade av människan, men under inverkan av helig ande. Därför är dessa bibelord heliga för oss. Men så är det inte för alla människor. Och kanske allra minst i denna tid, när man talar om Bibeln som en 2000 år gammal sagobok. Jag pratade med en kär syster nu i helgen om vikten av att läsa Guds ord. Det är, för min egen del så kan jag säga att erfarenheten är väl den att det är sällan jag läser någon bok alls. Och väldigt sällan jag har kommit mig för att läsa Bibeln. Men tack vare arbetet i Guds rike, som bibelklasslärare, som tolk och som predikant, så har också jag fått lära känna Guds ord genom att gå på möten, bibelklasser. Så har Guds ande fått undervisa också mig. Men det är också viktigt för var och en av oss att bekanta oss med Guds ord. För det är till styrka för var och en utav oss. Där kan vi finna svar på många frågor. Där kan vi också finna frågor som vi inte får svar på, som vi själva inte förstår. Men om vi då vänder oss till Guds rike, så finns ofta nycklarna till Bibeln där. Någon som kan förklara Guds ord och vad det innebär och betyder för just mig. Men Jesus, han fortsatte efter detta. Att Jesus sa: det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Som Guds barn med ett rent samvete, så är Guds ord också en tröst. Men om man har sår i sitt hjärta, har ett synder på sitt samvete, så kan Guds ord träffa och göra ont. Det är en av Guds ords uppgifter, att väcka syndakänslan, väcka en syndig människa till att förstå och se sin egen syndighet. Men det är ju tryggt det som stod här, att när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Återigen kommer jag att tänka på skaran som står där och blir kallade: min faders välsignade, kom och ärv det rike som är förberett för er i himlen. Det är en tröst och en trygghet för oss. Vi behöver inte som människor skapa något nytt, skapa nya läror, utan vi kan hålla oss till den lära och den undervisning som har funnits från tidernas begynnelse i Guds rike, och lägga bort våra egna synder. Då kommer vi en gång att få vara i denna skara. Men som så ofta när man läser Bibeln och studerar vad Gud vill tala om, så känner man som lärjungarna känner: otillräcklighet, oduglighet, och jag känner min egen syndighet. Och därför vill jag fråga, kära bröder och systrar, kan jag få tro alla mina egna tvivel, frestelser och synder förlåtna? Så här vill jag tro tillsammans med er. Och kära broder och syster, du som känner att Guds ord sticker till i hjärtat, var vid gott mod. Jesus lyftes upp korset. Han dog också för din skull. Dina synder ska försonas med Gud, så att du också kan stå där och bli kallad in i ett evigt liv i himlen. Kära broder och syster, i denna stund, tro också du dina fel och synder och brister förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. I Jesu namn och blod. 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 Alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod. 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 I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Alla synder är förlåtna. Denna text vi läste, det var för att påminna lärjungarna om vad som komma skulle. Och det avslutade Jesus med att Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Att han skulle bli upphöjd från jorden. Han skulle bli korsfäst, död, men framförallt uppstå ifrån de döda. Och det är vår trygghet, det är vår möjlighet att ärva det eviga livet. Så här får vi tryggt förbli i tron. I Jesu namn. Amen.